Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är den 17 mars när vi spelar in det här. Jag och Niklas sitter i studion här på Regeringsgatan 103. Senast jag kikade så var börsen ner lite. Det är väl viss oro inför räntebeskedet i USA ikväll, onsdag kväll, svensk tid. Men i övrigt så har det ju ändå varit en ganska positiv börs i år hittills, med lite slagsidor åt olika håll. Det har gått bättre såklart för vissa aktier och lite sämre kanske för senaste årets vinnare, men sammantaget ganska positivt. Så såg det ju inte riktigt ut för ett år sedan, eller ja, då hade vi ju haft 3 veckor av brutal nedgång precis bakom oss. Börsen bottnade 16 mars förra året och idag är det som sagt 17 mars. Så att för ett år sedan hade vi en nedgång på omkring 35, mellan 30-40% i ryggen, lite beroende på vilka aktier vi ägde, och det var en ganska dystopisk stämning och inte alls så positivt. Sen dess har ju börsen bjudit på en fantastisk utveckling och återhämtning, och när vi sitter här idag så är det allmänt lite mer ljussyn eller lite mindre skräck på börsen, eller vad säger du?
Ja, men det får man väl säga, och jag tror att någonstans, ni vet, jag har en del klyschor som jag ofta påminner om. Jag kommer göra det här avsnittet också. Repetition är kunskapens moder. Men för att ni ska få in lite nytt, lite fräschör, lite fina vårprimörer, så tänker jag att vi också kommer bjuda på lite statistik för hur våra kunder har agerat. Men det går inte att ha ett sånt här avsnitt ett år senare utan att kommentera egentligen nedgången och vad som har hänt senaste året, vilka reflektioner och lärdomar vi har dragit av det här. För nedgången började 20 februari intradag, sen hade vi helgen på oss 24 februari där när vi öppnade upp börsen. Ja, då hade ju viruset här spridit sig utanför Kina, då var det ju fokus på Italien, man insåg att det här var ju inte ett isolerat problem i Kina. Det här kom, man trodde ju då att det här skulle gå att lösa och liksom att det skulle vara ett domestikt problem där. Så vart det ju inte i slutändan. Börsen föll 4,31, största fallet sedan Brexit 27 juni 2016. Och där drog allting igång. Och då hade vi en 18 dagar lång krasch, 33,81% ner på OMXS30. Som du sa, många bolag mer än det. Tittar man på fastighetsbolagen så var det väl närmare 50% ner, som var mer av standard. Vi hade störningar på kreditmarknaden. En del andra bolag föll betydligt mycket mer. Ja, men ta pandemiförlorare, ta ett Pandox. Hotellfastigheter, inte alls roligt. Kanske restauranger, kryssningsbolag, flygbolag etc. Oerhört dramatiska tider självfallet för de här bolagen. Men 18 dagars krasch som sagt, vi tog en nedgång på 33,81%. Det var 58% nedgång under finanskrisen. Den här gången så varade nedgången i 18 dagar, då varade den i 473 dagar. Så på liksom, vi tog mer än halva nedgången på finanskrisen motsvarande på mindre än 5% av tiden. Så att oerhört dramatiskt, men ändå, Johanna, 265 dagar senare så var vi faktiskt tillbaka på noll igen. Och nu är vi på rekordnivåer, eller nära rekordnivåer. Så det har varit ett år som man har blivit några år äldre. Man har ju sett en hel konjunkturcykel så att säga, och man har fått de flesta lärdomar och reflektioner under det här året. För den har bjudit på liksom en potpurri av en herrans massa nyttiga lärdomar, får man väl ändå säga. Så att därför, ja, nu när jag slutar prata sen då, så kommer vi också komma in på vilka aktier som har stigit mest sen 16 mars i fjol, vilka som ändå har fallit och hur avancianerna har agerat, vad man har köpt allra mest under det här året.
Mm.
Vad är din känsla nu? Jag menar, det här är en pandemi, det här är inga roliga tider självfallet, men någonstans, det var en årsdag igår, det är perfekt att blicka tillbaka och reflektera lite grann. Du kommer ihåg våras i fjol. Det var, man fick mental huvudvärk för att informationsflödet var extremt. Det var negativt. Det var mörkt. Portföljerna pulveriserades. Någon släckte lampan för världsekonomin. Dina reflektioner ett år senare?
Ja, men att trots att vi har befunnit oss i en pandemi och allt roligt har varit omöjligt att göra liksom, för att man ska vara hemma och inte umgås med folk och så vidare, så har året gått otroligt fort. Men det kanske man alltid säger om alla år som har passerat. Men det är ju lite som att vi har hunnit med så mycket intryck, och på börsen inte minst. Det har hänt så otroligt mycket under det här året, så det är lite som ett så här livstid i miniatyr på något sätt, snabbspola. Men en annan reflektion jag har är att jag kommer ihåg så väl hur du och jag gick ner i den gamla studion förra året och hade ett extra avsnitt. Vi gjorde en fredag eftermiddag var det, och bara spelade in då när vi var i fritt fall på börsen liksom, och vi gjorde ett avsnitt om vad är det som händer, vad är det som sker, hur ska man agera, hur ska man tänka. Och utan att klappa oss för själva för mycket på axeln, så hade vi ju rätt. Alltså det var ju inte vi som hade kommit upp med någonting, det var inte våra idéer eller liksom några skarpa nydanande tankar från oss, utan det vi sa var ju egentligen, vi liksom gör så som vi, det står i skolboken att man ska göra, agera inte på orosklumpen i magen, försök ta ett kliv tillbaka och inte låta liksom börsens dagsrörelser ändra din sparstrategi helt, utan har du en långsiktig sparplan så håll fast vid den. Och det kan man väl säga att det här året har liksom visat att det lönar sig. Och det är verkligen inte så att det var mitt och Niklas liksom, det är inte våra tankar, utan det är väldigt många smartare personer än oss som har sagt det innan, men vi repeterade det lite kan man väl säga. Och jag kommer mycket väl ihåg det där poddavsnittet. Jag har för mig att det blev väldigt, väldigt lyssnat också. Sen så en annan reflektion jag har dragit är att ingenting varar för evigt. Jag har en portfölj som är ganska tung mot teknik och även mot liksom så kallade gröna bolag inom vissa sektorer, de här lösningsbolagen. Och det var ju väldigt trevligt under förra hösten till exempel. Har ju inte alls varit lika trevligt nu här i början av det här året, där lite inflationsoro, rädsla för att inflationen ska dra iväg, vilket ska leda till högre räntor, har gjort att det har blivit en sektorrotation från den här typen av bolag där många stora investerare har haft stora vinster, och man har då flyttat kapitalet till mer bank, verkstad, värdebolagen, fastigheter och så vidare. Och då får jag ju påminna mig själv om att ja, Johanna, nu ska du liksom agera så som du säger att man ska agera. Inte sälja bara för att. Men det kanske också har varit en liten nyttig påminnelse till mig om att ha lite bättre diversifiering.
Jag tycker att det här är jätteintressant, för jag kommer också ihåg de här inspelningarna som vi hade nere i den mörka och murriga studion. Ni kommer ihåg, vi pratade mycket inför att vi skulle få den här nya studion som vi nu sitter i. Vi tycker det är supertrevligt. Men där det var ganska dramatiskt, den mörkaste dagen under coronakraschen var en börsdag där börsen föll 11,1%. Det är mycket. Och vi brukar ju säga de bästa affärerna görs som jävligast av tider. Det kommer ytterligare en repetition här. Man går till gymmet, man tränar, man bryter ner muskelmassa, man får träningsverk och man känner sig supernöjd. Och sen vet man att man får större muskler sen och att kroppen blir liksom, man behöver inte stå i vassen när det blir sommar och så. På börsen så känns det inte lika bra. Det gör ont när börsen faller och värdet i portföljen går ner. Men de köparna som görs där brukar vara väldigt bra om man tar lite perspektiv på det hela. Jag har sagt det förut, botten IT-kraschen, 30% om året, nästan 31% om året. CAGR-siffra, den årliga genomsnittliga tillväxten då, fram till nästa topp 13 juli 2007. Botten IT-kraschen, där fick vi 24% om året inklusive återinvesterad utdelning fram till nästa topp. Vän av ordning funderar då, Niklas, hur stor är sannolikheten att jag får in exakt alla pengar på botten? I teori? Ja visst, i praktiken omöjligt. Och speciellt inte för de som har pengar på börsen redan idag. Men de här små tilläggsköpna som görs, de adderar värde. Och ja, för de som är unga som inte har jättemycket pengar på börsen och som kanske efter ett halvår eller ett år eller två års nysparande har sparat ihop mer pengar då än vad man redan har i portföljen idag. För de är ju fantastiskt. Alltså det vi såg under förra året, det var ju en förmögenhetstransferering från de som har varit i marknaden länge till de som är ackumulerare, unga, har tid och avkastning på sin sida och har ett helt liv av löpande månadssparanden. Sen tycker jag glädjande nog trevligt. Jag har som aldrig varit så aktiv som jag var under den där kraschen. Trevligt nog så gick det fort att återhämta det här, 265 dagar. Det krävdes enorma finans- och penningpolitiska stimulanser. Vi såg centralbanker runt om i världen kabla ut mer stimulanser på 3 månader än vad man gjorde på 6,5 år under finanskrisen. Men för de som är lite äldre, Johanna, så gläder det mig också att det här inte varit en enormt lång utdragen period där man liksom fick se många tragedier och människor vars sparande och framtidsdrömmar pulveriserades. Sen kan man ju alltid stå och fundera på vad kostnaden för det har varit. Fine, den här diskussionen kring effekten av penningpolitiken lämnar jag därhän. Men jag tror ingen hade kunnat ana att återhämtningen skulle bli så pass snabb som vad den faktiskt blev. Men att det var bra köptillfällen efter sånt här kraftigt ras, definitivt inget snack om saken. Och det sa vi då också. Det är viktigt att man lever som man lär. Den viktigaste strategin, Johanna, jag brukar säga att det finns lika många investeringsfilosofier som investerare. Den viktigaste investeringsstrategin eller filosofin, vet du vad det är?
Tid och avkastning i sparandets dunderhonung brukar du ju säga. Nej,
Det är den man följer.
Ja.
Därför det är så lätt att sticka huvudet i sanden och känna att det här var ingenting för mig, det här är inte roligt. Och sen får man en återhämtning på börsen och sen när man kanske är tillbaka eller något sån här, då plockar man på och plockar upp taktpinnen igen. Då har man också missat sötman i återhämtningsfasen där man gör fina affärer. Och det kommer vi se när vi lite närmare tittar också på statistiken.
Mm. Jag är väldigt spänd på att titta här på vilka bolag har gått bäst och vilka bolag har gått sämst sen botten förra året. Så vi ska hoppa in i det. Men först vill jag bara säga en ganska rolig sak som jag såg på Twitter igår. Det var någon som delade och att han hade räknat ut vad hans månadssparande utgjorde för procentuell andel av portföljen.
Det har jag också i min balansräkning. Det är väldigt roligt.
Ja, men det var lite kul. Och så fyllde folk på med där. För vissa var det ju långt under 1% och för andra var det upp mot 5%. Liksom. Och då, det har ju att göra med hur stor portföljen är och hur stort månadssparande man är. Men det var ju många som hade varit liksom i investerarvärlden lite längre och hade byggt upp ett kapital, och då utgjorde ju månadssparandet en skärva av portföljens samlade värde, men likväl viktigt. Medan det för andra utgjorde en ganska bra, ett antal procent. Och då är ju en sån här nedgång bara toppen.
Ja, det är fantastiskt.
Då var den ju bara för kort.
Det bästa som kan hända är att det kommer en krasch.
Ja.
Och för de som är långsiktiga i marknaden, som vill bygga upp en långsiktig portfölj, det bästa som kan hända är att det kommer en krasch. Mm. Sen är det inte roligt med en krasch, och det är definitivt inte roligt, Johanna, när en krasch också leder till en realekonomisk kris.
Nej.
För vi önskar ingen tragedier, arbetslöshet, att man knappt har pengar till mat på bordet och tak över huvudet. Men liksom de här finansiella nedgångar, det är väl bara det att den här psykologiska dimensionen, att det är ganska lätt att sticka huvudet i sanden, det är ganska lätt att tycka att det är jobbigt, det är lätt att fundera kring att så här kommer jag agera när nästa nedgång kommer, och sen så glömmer man bort det helt och hållet, och det är där när nedgången då kommer. Och det är därför det är så viktigt, tycker jag, att fundera kring en investeringsfilosofi, strategi, när man ser nyktert på det hela. Det är för att under stress blir det sällan bra. Jag tror jag har sagt det här i podden tidigare. Vi hade någon en gång i tiden när man kunde träffa kollegor rent fysiskt, så var vi på någon sån här breakout room, escape room, någonting sånt där. Och så skulle man hitta på att bryta sig ur ett rum, och man skulle hitta nycklar och mönster, och det var morsekod och allting. Johanna, jag har aldrig känt mig så dum. Så när man står där och man vet att det är tidspress och man tycker att det är lite komplext och man vet inte var man ska börja leta mönster, och man kanske ska bara någon form av konstapel, kriminalare, utredare, vad vet jag. De är säkert mycket duktiga på det där. Min poäng här är att när man blir stressad, IQ faller ju rakt ner genom källan.
Mm.
Så det är bättre att fundera kring hur ska jag agera i mitt sparande innan de här sura tiderna kommer. Hur mycket ska jag spara löpande, hur många innehav ska jag ha, hur många olika branscher ska jag, får jag investera i bolag som inte går med vinst bottom line, är det stora bolag, är det små bolag, får jag ha utländska bolag, ska de ge utdelning eller ska det vara så att de behåller utdelningen och fortsätter växa. Ska det vara utdelningstillväxt eller hög direktavkastning? Vad har vi för kriterier på lönsamhet, värderingsmultiplar, hur viktigt är det med ledningen i bolaget, vad de har gjort tidigare, att de följer pilotskolan? Ja, du hör ju. Det finns ju en hel uppsjö. Det finns ju ett smorgasbord. Det finns en buffé av alternativ för hur man kan plocka ihop sin strategi och filosofi. Men som sagt, det viktigaste det är ju att man följer den.
Det är det. Kolla upp vad din månadssparande är för andel av portföljen. Inte för att det är superviktigt, men det var lite roligt. Jag var tvungen att göra det.
Nej, men alltså för att göra det roligt, Johanna, bara för att plocka upp den där lite grann. Det är ju dels gör en balansräkning. Och en balansräkning, så här, två sidor eller hur du väljer att lägga upp det. Skriv upp vad du har för tillgångar och vad du har för eget kapital och vad du har för skulder. Vad du har för balansomslutning. Hur mycket pengar snurrar runt i din ekonomi. Balansomslutningen är förmodligen väldigt många miljoner för många av er. Och varför är det det? Jo, men det är ju alla tillgångar ni förfogar över. Och det kan ju vara så att man har en bostad. Och även om man har flera miljoner i lån på den, så balansomslutningen, där räknar man med både tillgångar och skulder. Sen är ju frågan, hur är tillgångarna finansierade? Så att du ser hur mycket tillgångar totalt sett du har, det är väl det minst intressanta. Och sen hur mycket eget kapital du har och hur mycket skulder du har. Så en balansräkning och gärna en budget om man vill också, som vi brukar proklamera för.
Vad har du satt för värde, alltså inte i kronor nu, men på din bostad? Är det liksom marknadsvärdet eller vad du köpte den för eller?
Nej, men jag har lagt in det värdet när jag köpte den, för det är klart så här, kontantinsatsen. Det är ju inte så att jag tar det en påse pengar och lägger in i en kontantinsats och sen är den borta. Och dessutom har jag två bostäder. Så att, men det blir ju lite pengar. Så att dels har jag räknat med liksom värdet, alltså kontantinsatsen, plus när jag gjorde en renovering, då tänkte jag så här, men okej. De här 200 000 kronorna eller vad det var. Men jag lade till dem. Du ser, jag fuskar ibland. Men alltså det man kan göra här. Dels är det så här, vad har jag, hur stort är mitt kapital totalt sett? Hur mycket utdelningar får jag varje år? Hur mycket utdelning får jag per dag? Om det är så att man vill det. Och hur mycket har portföljen växt år över år över år. Det går ju att räkna på så många olika sätt. Hur stor del av min årslön får jag i form av utdelningar? Det går ju att ha en massa sådana här mått som kanske inte är jätterelevanta på isolerad på egna meriter. Men det är lite kul.
Mm.
Och tycker ni att det är lite roligt att ni inte hittar någon jättebra Netflix-serie att titta på kvällen, men sitta och räkna på det här då. Ja, men det ger ju en morot.
Så är det, absolut. Det är lite kul.
Det är lite roligt.
Det är lite roligt. Något annat som är roligt, om vi ska börja i en positiv ändan, det är att kolla på det som har gått allra bäst sen förra året.
Ja, och då gjorde faktiskt jag så här som en tråkgubbe. Jag bestämde mig för att vi skulle begränsa oss till large cap och mid cap faktiskt.
Ja, men rimligt.
Ja, och i det här fallet så har vi på large cap då Kindred upp 440%, och de här siffrorna är ju inte heller sen respektive bolags årslägsta i fjol, utan det här är per 16 mars, så att jag drar ju alla över en kam. Vissa bolag kan jag bottnat innan eller efter. Sen har vi Sinch 353%, BHG Group eller Bygghemma Group då, BHG Bygghemma Group Group 289%, Veoneer 229%, Husqvarna 169%, Lundin Mining 166%, Husqvarna B, vi har två aktieslag här, både A och B då, de är upp 165%, Indutrade 152%, Thule livsstilsbolag, det är mycket cykel, vad heter de här då? Cykelstöd och cykelhållare
och vagnar och hållare att ha bak på bilen.
Och ovanpå taket på bilen.
Takboxar. Mm. Det aktiva liksom, friluftslivet har ju de gynnats väldigt mycket av.
Ja, exakt.
Jag räknade när jag var uppe i Åre i somras var det. Så var det liksom en stor parkering där det massa som var och cyklade. Mountainbike eller downhill både. Och då kollade jag på alla de här cykelhållarna som
så satt att du gjorde.
Bak. Jag gjorde en Niklas eller en lynch, men bak på bilarna. Och alltså det var ju så här, ja, men 19 av 20 var ju Thules.
Ja, och jag hade ju faktiskt vid ett tillfälle här min cykel. Jag köpte ett cykellås och det där cykellåset, det bara fastnade. Det gick inte att få upp det. Det gick inte. Med kodlås. Jag tänkte, vad gör jag? Så jag gick tillbaka till, nej, i det här fallet var det ju XXL. De är ju också noterat norskt bolag. Och gick till dem och det tog, jag skulle hem och hämta barnen 3:30 till förskolan. Jag kom hem 8 istället. De var tvungna att reda på att cykeln var min, och sen så kom de och hjälpte mig att såga upp, klippa upp och såga upp det här låset utanför Avanza-borgen. Det roligaste var att den här killen, han hade en hoodie på sig också där det stod skurk på den. Men vi, så jag pratade med honom både om Mips och Thule. Och han var ju inte invalsad i aktievärlden. Det känns som att alla pratar aktier numera och alla säger att alla pratar aktier. Men så ser det ju inte ut om vi zoomar ut från vår lilla bubbla. Så han var ju inte inkörd på det där alls, men han hade ju stenkoll på Thule och Mips. Och jag tycker att det är kul i och med att det var börsnoterat. Det var en utsvävning. Det var roligt i alla fall att höra hans bild om att det säljer som smör och att det är kvalitativt. Och han sa ju också att, vilket man har hört, dels har vi en global chipkris. Men vi har också en, jag ska inte kalla det för cykelkris, men det är ett, det är svårt att få tag i cyklar nu.
Ja, men det är supersvårt. När var det? I slutet av sommaren, då hade min brorsa köpt en mountainbike och var ute varje helg vid Hellasgården där och cyklade och var superpepp på att jag också skulle köpa en. Och då började jag kolla. Det var ju typ sopslut överallt. Och de bara, nej, alltså, jag är ledsen. Vi bara försöker få tag på leveransen, men det är helt omöjligt. Alla vill cykla.
Ja, och jag tycker det där är så roligt, för jag menar, världen är ju börsnoterad. Och är man inne på en sån där butik, men ställ en fråga. Lyssna till vad de säger och hur de argumenterar för de här olika varumärkena du hittar i butiken och sådär. Jag tycker det är jätteroligt. Men i alla fall, nummer 10 då på Large Cap, det är ju Ratos B med en uppgång på 143%. Så Ratos har vaknat till.
Plantageneffekten.
Vi har också ryktats om att vi skulle få ett Anticimex i mars. Det sålde ju Ratos någonstans 2012 eller sådär. Nu är ju Anticimex värt många, många gånger fler än hela Ratos. Det verkar som att de har skjutit på det här. Det gör mig lite ledsen. Och därför hoppar vi vidare till Midcap, för då blir jag glad igen. Då har vi ett G5 Entertainment, 554%. Catena Media, 345%. Boost, 310%. Better Collective, 302%. Instalco, 265%. Volati, 256%. Mips, 234%. Elanders B, 223%, Camurus 220% och Xvivo Perfusion 201%. Så varför rabblar vi de här siffrorna? Ja, men det är ju någonstans bara för att visa på när någonting är väldigt nedtryckt, när ingen vill äga aktier, alla springer från börsen, hals över huvud med bena, vad säger man? Bena på ryggen.
Ja, bena på ryggen.
Ja. Så kanske man ska våga jogga till börsen. Men jag har full respekt för det här. Du vet, det var ju någon som släckte lampan för världsekonomin i fjol. Och vi hade ingen aning om vart det här skulle ta vägen. Men visste man att, nej, men jag ska ju inte använda pengarna i närtid. Det är ju långt fram på framtiden. Ja, ju mer det följer, desto mer kan du skriva upp din framtida förmögenhet. Det här är en påminnelse om vad jag riktigt, på riktigt, Johanna, menar när jag säger att de bästa affärerna gör som jävla tider. Vi pratar alltså 7% i årlig avkastning på börsen. Det är oftast det vi säger i branschen. Sen har ett år sedan 1984 landat på 7,5%. Annars är det, nu får du inte trötta på mig, för du hör det här mycket oftare än ni som lyssnar på podden. Ett genomsnittligt positivt år sedan 84 har gått upp nästan 23%, och ett genomsnittligt negativt år har fallit 18,5%. Så det svänger ju lite grann. Men vi ska ju inte vara superhåsare heller. Därför har vi faktiskt sen med oss vilka bolag som har gått sämst.
Ja, ska jag vara den tråkiga av oss och dra dem då?
Ja. Ja, inte tråkig, men kanske lite mer realist då. Så myntet har ju alltid två sidor.
Mm. Och jag sa ju förut att jag äger mest tech och grönt. Då är det härligt att liksom ett annat innehav jag har kommer högst upp på förlorarlistan här, inleder förlorarlistan senaste året, som inte är varken tech eller grönt. Men Essity, som har gått ner 4% senaste året. Sen har vi Tele2 A med minus 1,68. Sen har vi Essity A med minus 1,43. Sen har vi Tele2 B minus 0,94. Sen har vi ICA-gruppen som är upp 1,87%, men likväl på liksom sämsta listan förra året. Sen har vi Klövern, sen har vi Telia, sen har vi Klövern igen, A-aktien, sen har vi AstraZeneca som har stigit 5% på ett år. Sen har vi Sobi, också 5%, och sen har vi Axfood som också har stigit blott 5% sen botten då. Och det här är ju bolag som vi... Dels så hade väl de inte fallit lika mycket som övriga bolag här vid coronabotten. Jag menar, Essity, blöjor, bindor och så vidare. Det pratade man ju om att det är konjunkturokänsligt. Det behövs alltid, corona eller ej. Men sen har det visat sig också att de har ju ganska stor försäljning till restauranger och hotell och liknande. Och där har det ju liksom tokdött. Men likväl, de hade inte fallit riktigt lika mycket innan. Och det är ju samma med som ICA och Axfood som har stigit 1,87 eller 5,5% på ett år. De hade ju inte heller varit med i det där stora raset. Men ja.
Nej, men min reflektion över det här. Vi hade en svensk nationell skitpapperskris förra året. Du vet.
Rädsla för det i alla fall.
Dasspapperskris. Ja, och det är som börsen. Börsen är ju framåtblickande. Satt vi på toan utan dasspapper? Nej, det gjorde vi inte. Och
vad är det vi har i det här landet? Skog.
Ja, exakt. Och det var ju så många som var oroliga över det här att i alla fall min matbutik kvoterade. Liksom. Man fick inte köpa mer än x antal förpackningar dasspapper. Och sen var det slut med havregryn och ris och pasta och allt vad det är. Och preppers måste ha älskat förra året.
Men ramlade inte du in i det lite? Jag vill se på mig själv som en ganska rationell person med fötterna på jorden. Jag kunde inte hålla mig från då liksom, när jag såg att det blev tomt i hyllan där vid toapappret. Kom ihåg, det var någon gång jag var handlade, var tomt förutom en förpackning. Då kände jag, nej, men den tar jag. You never know.
Nej, men jag gjorde inte det.
Nej.
Och det är egentligen ganska dumt. Alltså, jag ska inte ha cred för dig, Johanna. Alltså, jag är tvåbarns far. Lite mer vett bakom pannbenen måste jag egentligen ha. Alltså, lite...
Ja, fast du hade ju det. Alltså, de sa ju hela tiden, det kommer inte bli någon brist på toapapper. Så att jag tycker ändå det här får du klappa dig själv på axeln, att du höll dig lite lugn.
Ja, men alltså, man kanske behöver ha lite pasta hemma, lite ris hemma, lite havregryn. Man kanske behöver ha lite vatten, någon dunkvatten eller vad det är som man byter ut med jämna mellanrum. För det behöver ju inte heller vara att det kommer en coronapandemi, utan man får väl surfa in på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och det kan ju hända mycket. Det kan ju bli utsläpp av farliga gas eller vad tusan som helst, eller att det kommer, tänk om det skulle komma några farliga kemikalier i grundvattnet, vattnet som vi har i kranen hemma. Allt kan ju faktiskt hända. Så det jag sa med att preppers måste ha mått bra i fjol, det är ju med glimten i ögat. Jag har full respekt för dem, och Jesper, vår kollega på Placera, han är ju en prepper.
Är han?
Ja, det är han. Han gillar ju det väldigt, väldigt mycket.
Men
jag kanske behöver ta lite inspiration av det.
Men jag tänkte säga, det blir väl lite som en hobby nästan också.
Ja, men jag kan tänka mig det. Det blir nog lite som en hobby också.
Den här frysmaten tar så här lite plats, men den är så näringsrik och sådär. Jag kan tänka mig det.
Jag skrattar bäst som skrattar sist, för händer det då någonting?
Då knackar vi på oss Jesper.
Då knackar vi på oss Jesper och alla andra preppers där ute. Men det jag menar är att okej, vi hade en nationell dasspapperskris, men det löste sig liksom. Och som du säger, vi har skog. Men så här. Vi vet av historien att vi tenderar att köpa efter uppgång. Och vi tenderar att sälja efter nedgång. Det här är ett klassiskt investerarmisstag. Men det känns bra i magen på något sätt att köpa efter att någonting har stigit. Det verkar fortsätta stiga. Här kan man ju inte förlora pengar. Och sen så extrapolerar man den här trenden. Och man får en känsla av... Man säger jag, som att det skulle gälla alla, så är det självfallet inte. Och många som lyssnar på den här är nog lite mer intresserade. Så att, så... Men man får en känsla av att risken minskar i takt med att någonting stiger, börsen eller ett bolag exempelvis. Men sanningen är ju faktiskt tvärtom, åtminstone på indexnivå. Ju mer börsen stiger i det korta perspektivet, desto mer ökar ju risken i det korta perspektivet. För att om vinsten inte stiger lika kraftigt, då får vi ju en multipel expansion. Alltså vi värderar varje vinstkrona högre, och det går till en viss gräns. Sen måste bolagen växa in i värderingen. Och på nedsidan när börsen faller, efter en nedgång på 33,81% i fjol, då kunde man fundera, hur stor är nedsidan härifrån? Ja, 100%. Alltid. Men rimligtvis mindre än 20 februari. Men samtidigt så tycker vi någonstans när det faller att risken ökar för att börsen faller. Du har gjort den här indikatorn, sparbarometerindikatorn, och där ser man ju klart och tydligt, har börsen stigit, då tror fler på stigande börs. Har börsen fallit, så tror fler på fallande. Och det gäller att försöka vara medveten om de här tankefällorna och den här psykologin som spelar så stor roll när det kommer till sparande och investeringar, så att man är medveten om den. Därför att det är ett av de största hoten mot en långsiktig framgång på börsen. Det är en själv. Och det är ens icke genomtänkta panikmässiga beslut som man tar under press när börsen är sur och man ser sina surt förvärvade slantar pulveriseras istället för att tänka det här är ett bra läge, jag skruvar upp min framtida förmögenhet. Om börsen faller, vissa enskilda bolag, de kan falla på egna meriter. Det vet vi.
Så är det.
Och maten också. Bara när man skulle vara hemma så gick man inte ut och åt på restaurang lika mycket.
Nej.
Och då såg vi också mycket, kan man kalla det förköpseffekt? Det är faktiskt fel ordval. Men vi såg att väldigt många bunkrade väldigt mycket och vi såg att ICA och Axfood rapporterade kring det här och att man också förväntade sig mera av en normalisering några kvartal senare. Sen har vi mat.se som ägs av Axfood och vi har Mathem som har två föräldrar skulle man väl kunna säga i noterad miljö. Dels Kinnevik och dels Clas Ohlson som båda är delägare i Mathem.se och så färdiga matkassar etc. Så att en skjuts uppåt, flight to safety, att man vill ha de här typerna av bolag när de kändes stabila och man säger inte upp sina mobilabonnemang och hit och dit. Men sen i takt med att det började öppna upp och man kände att okej, okay, vi såg den här återhämtningen, då hamnar de här i frysboxen lite grann. Men det jag vill säga Johanna, innan du går in på midcap, det är att, som jag sa nyss, risken tenderar att sjunka ju mer börsen sjunker, inte tvärtom. Och det gör ju att det sämsta bolaget att ha ägt det senaste året, Dasspappers-Essity, hygienkoncern förvisso, ner 4,3%. Det är det sämsta bolaget på large cap.
Det är ju ingenting egentligen, minus 4%. Lite spännande. Du var inne på något att bolag kan falla på egna meriter också. Det är väl en superviktig aspekt att ha med sig. Och vi kan ha med oss det nu när vi går in och kollar på förlorarna på midcap. Då har vi först och främst Oasmia Pharmaceuticals. Vi har SAS, Orexo, Cloetta, Karnov Group, John Mattsson Fastigheter, IAR Systems, Scandi Standard, Lundin Gold och Core Service Management. Och då har Oasmia, de har sjunkit 37,65% på ett år. Medan Core, som också tog plats på förlorarlistan här på Midcamp, de har faktiskt stigit 15% på ett år. Men trots det så är de liksom tionde från slutet i sämsta bolag senaste året.
Ja, och just här, Oasmia Pharmaceuticals som du säger på innan meriten är ner 37%, men tar vi nummer två där, den näst sämsta utvecklingen här, så hittar vi då SAS och det är ner 14% senaste året. Och de här har ju verkligen, jag brukar säga att de har verkligen befunnit sig i stormens öga, men det här har jag fått lära mig att i stormens öga är det ganska lugnt.
Ja, just det.
Men nära stormens öga då.
Ja, där.
Och vi har ju sett, Johanna, jag vill bara lägga till, kryssningsbolag, de har det bara stenhårt.
Men vi har ju inte så många i Sverige.
Nej, vi har inte så många i Sverige. Men vi har ju ett gäng runt Royal Caribbean, Carnival, Norwegian Cruise Line med flera. Och Royal Caribbean, de sa ju att andra halvåret 2021, då trendar prisnivån högre än vad den gjorde 2019. Ni förstår ju varför man då kanske tar bort 2020. Det är ju inte riktigt jämförbart. Och dessutom så är det så att 75% av bokningarna, Johanna, är nya bokningar. Det är inte uppskjutna kryssningar för att man inte har kunnat resa eller inte velat resa på grund av pandemiskäl. Utan det är nya bokningar. Då börjar man inse att det bubblar under ytan och när vi kan återgå till en värld post-pandemic, då kommer det nog vara rejält med fart under galoscherna för bolag som har varit direkta pandemiförlorare, för att de blir liksom investeringsbara igen, både för institutionellt kapital men även småspararna vågar sig dit. Går man och kollar på Royal Caribbean exempelvis, så tror jag att man kommer nog se att de är upp ganska mycket från absoluta lägsta nivåerna. När det börjar rapporteras om såna här siffror om att det börjar ljus, när det börjar se bättre ut och sådär, ja, då vet man ju att botten har ju förmodligen passerat.
Mm.
Klassiskt sett.
Visst är det så. Men alltså, boka en kryssning nu. Mm. Jag kan typ köpa att man kanske är optimistisk och bokar någon slags resa. Men en kryssning, det är my version of hell. Att vara fast på en sån där kryssningsfärja i någon hytt och typ inte få gå av den på 2-3 veckor för att det har blivit coronautbrott.
Ja, och nu ska jag väl säga så här. Nu är Royal Caribbean, jag var ju såklart tvungen. Vi kan ju inte bara släppa lyssnarna där utan att få den sista intressanta infon. Men Royal Caribbean, då, hur har det gått då?
Mm.
Och det här är verkligen ingen, liksom ingen rekommendation för eller emot just Royal Caribbean. Men det är så oerhört intressant att kika på för att de har verkligen befunnit sig nära stormens öga. Royal Caribbean står nu i $90 och de bottnade på $19 i under den värsta krisen då, värsta kraschen botten i fjol. Så att den här är liksom gått från ja men 20 40 60 80. Den står 400% högre, så du har en 300 mer än en 300% uppgång från botten. Och det jag menar med att när vi börjar prata om att vi hör bolagen i samband med rapporter och conf calls när de pratar med analytiker och så där, nu börjar det se bättre ut. Ja, då har det redan vänt. Men ja, som sagt.
Mm. Spännande då att se vad avansianerna har favoriserat senaste året. Har man köpt vinnarna eller har man köpt förlorarna? Och det är då det som man har köpt allra mest är spelutvecklaren eller investmentbolaget eller vad man nu ska kalla det, Embracer.
Värmlands stolthet.
Mm. Sen har vi AstraZeneca, Investor, Tele2, Evolution Gaming, Telia, Handelsbanken, Swedish Match, Volvo, Millicom, Essity, Nio, Norwegian, Cibus, SBB, Apple, Huvudstaden, Investor, A, Scandic och Amazon.
Ja.
Vad reflektioner?
Nej, men dels Embracer, det är ju Värmlands stolthet självfallet, och det intressanta är, när jag kikade lite statistik på värmlänningarna, så den aktie som de har överviktat mest är faktiskt Embracer. Så det är lite roligt att man många som bor där tycker att det är lite extra roligt kanske att äga just den aktien då när Lars Wingefors... Han bor väl i Karlstad också? Jo, men det tror jag.
Mm. Det tror jag. Han sa det i podden med Affärsvärlden. Där.
Exakt. Och sen har vi AstraZeneca. Det är ju klart att det har ju blivit ett uppsving för bolag som adresserar vaccinutmaningen. Jag säger inte att det enkomt är därför AstraZeneca har fått så pass mycket kärlek av avansianerna. Men den har funnits på topplistan och det är många som har tankat på sig den. De har ju också ägt mig veteligen en corner i Moderna. Som har kanske haft lite
mer tur med sig.
Ja, men det känns så. Sen är jag lekman. Men du har både Pfizer, BioNTech och Moderna som kanske i min lekmannamässiga uppfattning har lyckats lite bättre.
Ja, jo. Det är, absolut.
Investor, Sveriges största investmentbolag. Det är den mest ägda aktien hos oss. Jag har snart 200 000 ägare på båda aktieslagen A och B. Så inga konstigheter där tycker jag egentligen att man plockar upp den. Tele2... har ingen riktig spaning där, men det är klart att i fjol så blev vi ju utsvultna på utdelningar, men annars så tänker jag mig att det här är ett bra bolag och bra bolag. Jag tror att det är många som har plockat upp den för att det är en inom citationstecken trygg utdelare nu när vi har sett en renässans för utdelningar. Evolution Gaming, småspara favorit, jag har enormt många fler. Jag tror att vi gick från 20 000 till 60 000 ägare på ett år. Den har kommit in i OMXS30 4 januari, den är upp 30% sedan årsskiftet. Den är mångt och mycket att hjälpa till att lyfta indexet som nu har fått en liten annan sammansättning. Vi pratar ju ofta om att det är mycket bank och verkstad. Telia spelar samma liga som Tele2, Handelsbanken, Swedish Match. Ja, det intressanta här är väl att bank också har varit med och lyft utvecklingen i indexet, för det räcker med att backa ett halvår bak så hade banksektorn gett negativ totalavkastning, det vill säga inklusive återinvesterad utdelning de senaste 5 åren. Nu har väl bank stigit 20-25% senaste månaden. Dels har vi stigande långräntor och sen har vi en förkärlek för den här rotationen tillbaka till värde, till bolag som inte har hängt med i samma utsträckning. Så att högt värderade tillväxtbolag, tech, och även då i USA, tech i USA, men även högt värderade tillväxtaktier i Sverige. De har fått stryka på foten. Avansianerna har roterat, klassisk sektorrotation, tillbaka till värde. Och där är det många som har fiskat upp bank.
Mm. Ja, visst är det så. Och det är ju en ganska spretig lista här när man tittar på det mest köpta senaste året. Det jag tycker också att man kan ta med sig det är att vi varnar ju ofta för de här aktiesnackisarna, de aktierna som blir super hypade och stiger väldigt, väldigt mycket under en väldigt kort period. Och GameStop är väl det liksom mest uppenbara exemplet här i närtid. Och även om vi brukar säga det, att ja, det brukar flocka privatsparare kring dem. Alltså det är många som liksom doppar tån lite. Men det är ändå med betoning på doppa tån för det största flertalet. För tittar man här på liksom vad mest pengar har gått till, då tar sig inte den typen av bolag så ofta in på mest köpta listan. Här har det väl förvisso varit visst bottenfiske, till exempel Norwegian. Men ingen regel utan undantag.
Nej, och det är inga jättestora belopp. Senast jag kollade så var det ju också 2700 i snitt och 900 i median. Sen ringer de ibland från Norge, och jag skulle ju förklara det här för dig i morse, och så skulle jag försöka vad säger man? Jag skulle försöka låtsas prata
norska.
Norsk. Ja, det gick jag ju på pumpen direkt. Men där ringer de och frågar, eller ringde i fjol och frågade lite grann också hur amansianerna tänker. För den 12 december i fjol så stod vi för 20% av omsättningen på hela Oslo Börs och 35% av omsättningen i Norwegian. Plus att vi var största ägare i Norwegian. Och sen när ett annat bolag då noterades i Norge som heter Flyr, så var de ju nyfikna. Hur tänker ni nu?
Där satt han bättre.
Eller hur? Jag känner det, men jag vill liksom inte höja mig och sätta mig på höga hästar. För då är det någon som kapar mig vid fotnörarna såklart. Men då undrade de, kan det här bli nästa Norwegian? Och jag tänker ju torr humor som jag har. Man ser ju rubrikerna i tidningarna när investerarna flyr om de kommer med en dålig rapport. Eller så flyr det i molne om det är så att det är en bra rapport.
Bor en liten göteborgare i dig.
Ja, det gör det definitivt. Men jag tänker ett citat också från Morgan Housel i USA, som pratade lite grann så här, tänkvärda ord som jag tycker är så bra. Man behöver dem här, speciellt i sura tider. Det är att alla historiska krascher, de liksom, vi som är lite lagda åt det hållet kan titta på gamla charts över börsen och dregla lite grann över de här stora nedgångarna och därefter återhämtningen och inse vilka gudomliga köptillfällen det har erbjudit. Och sen så när man får möjligheten så måste man ju liksom komma ihåg och leva som man lär också. Så att alla historiska krascher är det många som ser som de här gudomliga köptillfällena. Men alla framtida eller nuvarande krascher, det flyr man som pesten.
Det är Armageddon.
Det är Armageddon, det är jordens undergång och det är jättehög risk. Det är värt att reflektera lite grann över det, kan jag tycka. Och sen brukar vi också prata om time in market versus market timing. Och jag skulle kunna säga, okej. Jag kan acceptera en dutt av båda världar. Jag vill vara exponerad över tid i min portfölj. Men, Johanna, jag blir så jädra aktiv när det liksom brinner på finansmarknaderna. Och brinner ska man inte använda liksom för ofta. Men när det liksom blir kraftiga fall, som techfrossen 2018, 4-5% fall dag efter dag efter dag, då blir jag nyfiken. Då blir jag intresserad.
Och då trivs du.
Ja, men jag gör det. Och det är någonstans måste man försöka stänga av. Så här, jag ser att börsen och portföljen går ner idag. Men att försöka tänka långsiktigt. För att om jag kunde äga bolaget igår och jag har bestämt mig för det här bolaget, jag tror på framtidsutsikterna. Kom ihåg att bakom varje aktie så finns det faktiskt ett riktigt bolag med en riktig verksamhet med produkter och tjänster, förutom spackar. För spackar är noterade på sig pengar. Men så ingen regel utan undantag. Det är värt att komma ihåg det. Och börsen svänger ju mycket mer än vad bolaget gör. När jag hade Erik Selin i podden så sa han något tänkvärt. Jag kanske har sagt det här förut, men det är mycket jag har sagt förut. Om värdet på en aktie är 100 kronor, ja, men då kommer värdet klassiskt sett att svänga mellan 80 och 120 kronor. Jag tyckte det var så enkelt uttryck. Det är ju precis så det är. Jag brukar prata om det här flygplanet och turbulensen. Att man tar sig från A till B, men ibland kan det vara lite skakigt. Börsen skakar lite grann. Och ibland är det en ganska lugn resa. Men det är värt att komma ihåg det. Och volatiliteten, i det korta perspektivet kan man säga som en risk. Är man långsiktig så volatilitet ganska perfekt. Alltså det är, då är det en möjlighet tycker jag. Det finns många aktier som har stigit kraftigt som man känner att jag är sist i universum med att vilja investera här. Och sen så kommer det lite volatilitet så att aktien går ner 20%. Då kanske man känner att man får en andra chans. Och jag är så fascinerad över såna här typer av skeenden på börsen när det är såna här nedgångar och att man liksom, bara vi idag att vi reflekterar lite grann kring det här och att man kanske lite mer uppsjunger också då till nästa gång. Och har man ett löpande månadssparande, ja men det sänker ju faktiskt risken. Det gör det, det är inte bara en klyscha. Skulle jag har sagt det förut, skulle jag få en påse pengar idag när någon säger Niklas förvalta det här, du placerar nu, det kommer inga nya pengar. Jag skulle tycka att det var oerhört mer komplext och läskigt jämfört med när man vet att man har en portfölj där man kommer kanske vara on the buy side of life under en viss tid eller kanske ganska lång tid framöver. Någonting annat jag har sett på Twitter, det är också när man, några frågor och funderingar som är varför går techbolagen så dåligt just nu? Jag vill bara kommentera det kort. Vi har sett amerikanska långräntor stiga i USA. Ofta så tittar man på den amerikanska tioåringen. Den brukar vara någon form av benchmark för inflationsförväntningar också. Och där ser vi att den har gått upp väldigt, väldigt kraftigt på väldigt kort tid. Men någonstans idag, vad kan vi ligga på? 1,50, 1,60 kanske. Eller kanske jag borde ha en dagssiffra såklart. När det begav sig med rotationen från tech till hälsovård som sen vart en frossa 2018, då var vi uppe på 3,30 och amerikanska förvaltare sa 3,60-3,75, då gör vi slut med TINA, there is no alternative, då börjar räntemarknaden bli ett alternativ och då lyfter vi pengar från aktiemarknaden in i räntemarknaden. Vi är ju långt därifrån just nu. I dagarna, jag tror det var idag, så kom det ut en rapport från Bank of America där de skickade ut en förvaltarenkät till globala förvaltare med 600 miljarder dollar under förvaltning och frågade liksom nuläget. Och där sa man för första gången på ett år så är det inte pandemin som är största orosmolnet utan det är stigande långräntor och därmed också stigande finansieringskostnader för bolagen plus att det är inflationsoro. Och ibland så pratar man om uttrycket hellre en fågel i handen än tio i skogen och vi har många techbolag med höga värderingar där vinsterna kommer en bra bit på framtiden. Det spelar inte lika stor roll om räntan är låg och det är priset på pengar. Men om räntan börjar stiga lite grann och man ska peta in såna här siffror som diskonteringsränta i olika kalkyler, ja då blir det ju lite trevligare om vinsterna ligger lite närmare i tiden. Plus att många bolag inte har varit i ropet och vi har många pandemiförlorare. Det är techbolagen som har växt. Därför har det blivit det man kallar för en crowded trade. Och här i rapporten så såg vi att förvaltarna underviktar techbolag i den största utsträckningen på 15 år. Mm. Men ändå så säger de att de tycker att det är en crowded trade. Men låt det falla lite grann då. För man får bort det skumkronan på ölen som försvinner lite grann. Det har varit lite grann excess på ovansidan värderingsmässigt. Och vissa bolag, techbolag Johanna, vi har haft en korrektion på Nasdaq i år. Var ner 12% från 16 februari till 5 mars. Och sen senast jag kollade var vi uppe 7% från 5 mars till, vad kan jag kolla, 10-11 kanske. Det är bra att man får bort den där excesserna lite grann. Vissa techbolag var ner 20-30%. Mm. Ganska mycket förvisso.
Vissa gröna bolag mer än så kan jag tala om av egen erfarenhet.
Och det är för att det vart en bubblig terräng. Det betyder inte att trenden är liksom passé på något sätt. Det här är liksom förmodligen en av de största investeringsmöjligheterna någonsin. Men det kommer också locka många aktörer. Det kommer locka mycket kapital. Och det blir bubbliga värderingar och alla ska in samtidigt. Så att nu får man en andra chans både på techbolagen och på lösningsbolag, de som kanske har lite av en grön stämpel. Jag tycker bara det är bra att vi kanske får mer en återgång till mer traditionella bolag. För det ger oss en andra chans, vi behöver inte jaga bolagen på uppsidan på samma sätt. Och sist men inte minst, vi brukar säga 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Det har vi lånat från aktiespararna. Men det här med 5-6 olika branscher, många har varit ganska tech- och tillväxttunga i portföljen. För de som inte har varit det, som ändå har lite mer traditionella bolag också, de har nog inte upplevt speciellt jobbiga tider. Men Nasdaq kom ner i en korrektion. OMXS30 på all time high. Mm.
Nej, men visst är det så. Man blir lätt lite hemmablind. Mm. Både i uppgång och i nedgång. Ja. Det har varit ett händelserikt år. Jorden gick inte under. Börsen återhämtade sig. Enorma stimulanser från centralbanker och politiker världen över. Väldigt synkroniserad satsning. Och ja.
Och nyheter om vaccinpass idag. Island börjar återgå till det normala. Ska börja släppa in turister när man har den här typen av intyg som jag förstår. Det ska bli spännande, Johanna. Det ska bli oerhört spännande att se hur det här året spelar ut. Och jag vet att både du och jag har familj, vänner, nära och kära, äldre som vi verkligen, verkligen saknar att träffa i verkligheten. Mm. Och konsumera. AV, havregrynsgröt på morgonen på stan. Allt vad det innebär. Ja. Det ska bli oerhört intressant att se vad som händer när vi kickstartar samhället också. Men vi ska komma ihåg att börsen är upp någonstans 70%. 1261,17. Det är liksom den nivån på OMXS30 som vi bottnade på. Vi är långt därutöver just nu. Så att en del av uppgången, börsen är framåtblickande. Ja. Det har vi redan tagit. Men det ska bli intressant att se när vi sammanfattar det här året.
Det ska bli superintressant. Vi hörs igen, inte då, utan nästa vecka.
Det gör vi. Stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen snart.